börjar bli kyligt och mörkt, men här i Oddpoddstugan har vi just haft en trevlig fikastund med vaniljbulle och kaffe. Som...
Och smash!
Och smash! Någon konstiga... Ja, beskriv vad det är för någonting.
Det är alltså norskt godis. Såna, i Sverige finns det, det heter sombreros. Alltså det är någon slags majssnacks.
Salta jävlar.
Ja, salta jävlar. Smash som finns då i Norge, det är en påse såna. Men så är varje liten sombrero har ett chokladöverdrag.
Mm.
Gott.
Mm, mycket gott. Ni har just missat en väldigt intressant diskussion om recensioner faktiskt. Den går man bet på om man inte befann sig här i rummet.
Men det är också, vi jobbar inte med något så här, Slate Plus eller vad det är, Slate har, där man så här, om man är betalkund får en liten härlig bonusdiskussion. De sker innan vi trycker på rec.
Precis. Men vi kanske ska börja. Det kanske är där vår business model är.
Jag tror inte det.
Nej. Glöm det.
Fika-podden eller någonting sånt.
Viktigare saker har ju hänt än fika dock. Vårt kalla kriget avsnitt del 2 seglade upp och blev hyperaktuellt här förra veckan.
Jag tänkte nästan att du skulle börja inleda veckans avsnitt med någonting. Någon slags parafras på Jönssonligan dyker upp eller någonting sånt där. Åsyftar du givetvis ubåt.
Men när det är just nu vadande man alltså, jagas av Säpo. Alltså nyhetsläget
då. Svartklädd vadande man. Betyder,
exakt. Jag tänkte direkt på så här Blixa Bargeld eller någon så här stackars person som misstogs för detta.
Du tänkte på Blixa, jag tänkte på just grodmannen i Jönssonligan. Ja. Lite annan nivå.
Men det har varit en märklig tillbakakastande till de här ubåtsjakterna på Hårsfjärden och så vidare. Dock upphöjt i 10, dopat, för det är sociala medier. Alltså man kan blanda liksom försvarets presskonferens med så här marine tracker eller vad den heter, för att se var fartyg ligger i realtid, och one-liners på Twitter.
Men det är mycket också såna här härliga byline-porträtt på bistra reportrar som är på plats så att säga, sitter och fryser i någon helikopter och ser allvarliga tittar allvarligt in i kameran och så vidare. Det känns som att tidningar älskar varje tillfälle att så när de får köra ut dem där för att visa att så här, nu är det allvar och vi är på plats. Det är exakt det de här ansiktena på de här reporterna förmedlar också på något sätt.
Jag skulle absolut inte ha någonting emot att jobba på en dagstidning eller en tabloid. Men det en grej som verkligen står i vägen för några sådana ambitioner, det är tanken på att stå och se bister ut på en vild byline med anteckningsblock och en penna. Eller med armarna i kors.
Ja, exakt, armarna i kors. Men det var en sån superkul detalj jag märkte till att så här, på DNs etta idag så var det exakt en sån sak. Och då var det då, alltså DNs webbdesign är ju, jag vet inte hur man ska beskriva den, men den arbetar ju inte, den arbetar mer med någon slags 4:3-format på bilderna än lite vidare bilder. Vilket gjorde att man då även hade fällt in en bild på reportrarna på den här 4:3-bilden som också var i 4:3, så att den tog liksom upp nästan en tredjedel av bildutrymmet. Plus då att då fotografen på den här bilden, det var då två reportrar och en fotograf, och fotografen ser otroligt bister ut. Och sen då så googlar jag fotografen, hamnade i hans Twitterflöde, och första bilden som dyker upp där, det är han sitter och ser jätteglad ut i en helikopter och har någon så här halvskojig grej, bara, min helikopter har ingen dörr. Alltså så här, allt det allvaret han sålde in på DNs etta raserade han i en tweet.
Ja. Väldigt roligt också att se alla dessa personer som har åsikt. Jag läste en, jag citerar fritt här, men punchlinen är densamma. Det var någon som var så här: ja, när landsförrädarna började nedmontera vår självständighet, redan när de döpte om det från krigsmakten till försvarsmakten.
Det är härligt.
Ja, jag tycker att vi ska byta namn på det från försvaret till anfallet, bara för att signalera våra intentioner.
jag minns inte, var det Jan Björklund som pratade en del om ryssen ett tag? Alltså så här med när försvaret skulle avvecklas på Gotland och så vidare, så gick han i taket för att vi måste ha kvar det mot ryssen och så vidare. Var det Björklund eller var det Göran Hägglund eller någon sån?
Ja, alltså det är ju lika troligt att det är båda vem som...
Ja, men det var någon av de gamla härliga alliansledarna i alla fall som tyckte om att prata om ryssen. Jag tänker på det nu, dessa dagar, han måste ju... Så här, alltså bara koka av vad var det jag sa känslor i, nu när det är liksom halvskarpt läge.
Lite som Sarah Palin som sa att om Obama blir president så kommer Ryssland inte dra sig för att invadera Ukraina.
Det hade jag missat.
Och blev då utskrattad. Och hon gick ju någon slags triumfatoriskt tåg här i somras och liksom
du exakt menar samma alltså linje. Att Jan Björklund är Sverige Sarah Palin.
Det kan man, om man vill dra den. Det är en logisk slutledning om det är det man vill. Men dessutom, alltså nyhetsläget har ju varit ganska absurt för att,
men vänta, är vi klara med ryssarna?
Nej, vi är inte klara med ryssarna, nej. Mer ryssar,
ja. Men jag tänker på, vad heter det? Det är otroligt sexiga i att Ryssland härom veckan simulerade en kärnvapenattack på Sverige.
Alltså, vad hände? Ja, men detta kände jag inte till.
Nej, okej, okay. Alltså det var ju då jag tror att det är 2 veckor sedan nu. Så alltså, de genomförde då en regelrätt simulering av en kärnvapenattack mot Sverige, hur det skulle gå till. Och det är ju så här, vad ska man säga, det är ganska anmärkningsvärt såklart. Och då så här, jag läste någon analys med givetvis någon gammal kommendörkapten. Det här är de gamla kommendörkaptenernas guldålder vi lever i just nu. Alltså, telefonen går varm hemma hos varje gammalt befäl i armén. Men i marinen, som då sa att det antagligen handlar om att för några veckor sedan, ungefär strax innan då de simulerade kärnvapenattacken, så gjorde Sverige en militärövning tillsammans med NATO, och att då ryssen som hen heter markerade mot sitt ogillande mot den här övningen genom då att simulera en kärnvapenattack. Jag tycker att det är så här väldigt fascinerande tid man lever i ändå. Alltså där man leker krig på en nivå som är, om ni leker krig på det här sättet, då kommer vi leka krig som om vi för krig mot er. Det kalla kriget i någon slags ny nivå.
Men det är som om man skulle säga, titta över gatan och se någon stå inne i sin lägenhet och stå och svinga ett svärd. Ja. Om man själv då liksom ställs på bordet och spänner musklerna och den andra hämtar en sköld.
Alltså ja,
det är
så här, exakt.
Man vet att vi kommer aldrig mötas.
Nej. Typ.
Det handlar bara om att så här, spela mangas.
Ja, men exakt. Det är väldigt anmärkningsvärt på något sätt.
Det, ja.
Du hade missat det. Det är häpnadsväckande.
Det kommer ett sms medan vi pratade. Bara konstatera att Jackass är tvns version av podcast. Utveckla.
Ja, svara på det så kanske vi får en uppföljning under podcasten. Men det har ju inte bara varit ryssar. Vi går vidare. Det här är liksom så här, den högsta nyhetsnivån vi har haft jobbet riktigt någonsin. Vi går vidare. Ebolan är på framfart.
Ja,
på krigsstigen.
Det var ett ebolalarm på Arlanda i helgen.
Och dessutom tidigare veckan då så var dels ebolalarm på Arlanda och sen även då ebolalarm på vilket sjukhus i Uppsala var det? Karolinska i Uppsala, finns det ett sånt?
Nej.
Vad var det nu då?
Universitetssjukhus, är det så?
Det var ett sjukhus i Uppsala, ja. Var också ebolalarm på.
Det känns som alla som kräks, de...
Tror du att tröskeln är så låg?
Ja, men på Arlanda så visar det sig att det var bara maginfluensa, så... Jag tänkte ju direkt så här, du vet, sen söndags flight efter en partyhelg i Berlin. Alltså man kan vara lite skakig i knäna då, alltså. Men värre är det ju i USA, där skolor hålls stängda och alltså så här helt galna. Alltså så här, det är inte ens säkerhetsmeasures, utan det är bara så här hysteri liksom. Samtidigt så har ju Nigeria nu deklarerat att ebolan inte finns där längre. De har ju inte haft ett fall på 70 dagar och deklarerar en död. Så att det visar ju att med infrastruktur liksom, ja, det behöver ju inte vara total complete lockdown.
Ja, alltså rent så här krasst, alltså det har varit flera vänner i min närhet som vet att vi gjorde viruspandemispecialen tidigare, som har då fått levt i villfarelsen att jag är någon slags auktoritet på ämnet. som har frågat sig hur det blir med ebola nu. Men jag säger ju till alla och spelar på att jag är auktoritet i ämnet, att det är ju noll fara, känns det som.
Ja, det, jo, men så är det ju.
Alltså, med tanke på hur skickliga man är på att både identifiera fallen och isolera dem så snabbt, så tror jag inte det är någon fara.
Det var ju återigen i USA så var det ett outcry. Folk var vansinniga på en som döptes till hashtag clipboard guy. Som då var när de transporterade en av de här sjuksköterskorna som har fått ebola ombord på en transport.
William Gibson twittrade det här, va?
Det är mycket möjligt.
Jag tror han postade bilden och han retweetade den. Någon hade twittat den bilden och frågade who is clipboard guy? Alltså så här.
Man ser alltså då fyra personer i hazmat suits som håller på att lasta den här sjuka patienten. Och sen en snubbe i liksom slacks och uppknäppt korta med en så här medical clipboard som går helt oskyddad bredvid. Så här. Mm. Och att det, jag läste en artikel som var så himla bra på det där, att det visar hur media inte har lyckats informera om faran med ebola. Därför att eftersom det inte är luftburen, så om det inte är någon kontakt så är det ofarligt. Mm. Och det, just vid sådana här transporter så behöver man ha folk utan hazmat suit som så här dirigerar och visar och sånt, för att man har så begränsad synfält och sånt i dem. Så att han gjorde inget fel alls. Eller det är så här, ja, det är extremt otur ska han ha om han åker på det.
Mm.
Men det visar ju på något sätt att...
Men jag tror också att vi är på något sätt präglade av det vi blev itutade med, alltså i olika influensor. Alltså att man tror att det är lite grann samma, att det är lika lätt att bli smittad med ebola som det är av en vanlig influensa, så att säga. Och det är det ju inte riktigt. Och framförallt så är ju symptomen så otroligt mycket tydligare och lättare att fånga upp, liksom.
Så att
jag tänker att men på ett sätt är det väl jättebra att det är hysteriskt, kan jag också känna. För att då det visar på något sätt att man tar det på allvar. Och en sjukdom där liksom man räknar med att över 1 miljon personer i Afrika kommer dö innan det här är liksom klart. Det är ändå liksom sjukt att man så här inte hörde någonting om det i princip förrän det liksom nådde väst någorlunda. Så att jag vet inte.
Men ingen orsak till panik än så länge. Men packa pandemipåsen.
Packa pandemipåsen. Alltid packa pandemipåsen. Men vad heter det? Jag tänkte på också, vi pratade ju förra veckan. Du nämnde ju det här om hur konspiratoriskt lagda människor, framförallt i USA, ser ebola som en del av en... Vad var det? En konspiration för att täcka upp...
Alltså det finns ju dels att det är en konspiration för att täcka upp någon utredning om huruvida mässlingsvaccinet leder till autism eller inte.
Mm.
Men sen så finns det ju också den större New World Order-grejen att så här, när man väl har jagat upp befolkningen så här mycket som det är nu, så kan man införa the police state, liksom bunta ihop folk, köra dem till utrotningsläger, som ju alla vet är det New World Orders liksom sista stora anhalt. Så.
Ja, men jag läste en en text som Vulture hade om filmen Gone Girl, som tangerade det i att den pratade om att rubriken var Gone Girl is the ultimate truther movie. Och truther är ju då liksom, vad ska man säga, konspirationsteorin för det nya millenniet, eller vad man säger, för 10-talet, där det är liksom, man pratar om, man tänker sig, och nu blir det min egen tolkning av vad truther-fenomenet handlar om, att så här, 1900-talets konspirationsteorier, det är att Kennedy blir mördad, och sen då så tittar vi på The Zapruder-film som är liksom det autentiska i fallet. Och så är konspirationen är det som liksom sker bakom bevisen, så att säga. Medan då i truther-samhället så är då liksom även bevisen fabricerade, så att säga. När vi ser... men till exempel så här, skolmassakern i... Och vilken var det? Som var här om året. Men
Virginia Tech, kanske?
Nej, utan han som var psykiskt sjuk och gick loss på yngre barn.
Sandy Hill.
Ja, exakt. Den till exempel då. I det fallet så handlar det inte bara om att man så här, täcker upp för det. Utan man, så här, man har även då bevis inom citationstecken som är konstruerade. Som ska liksom så här, få oss att tro det som de vill att vi ska tro. Och de menar då att så här, historien i Gone Girl så här, den funkar så bra i vår samtid. Därför att den bekräftar alltså den känslan som finns i samtiden på något sätt. Att det handlar inte bara om vad de säger, utan det handlar om även bevisen för vad de säger är fel. Det är ju en film som handlar väldigt mycket om en komplott på det sättet. Så att, jag tänker att det finns en intressant iakttagelse i att vi lever i en samtid där det finns så mycket bevis att det viktiga är liksom att kunna vada igenom vilka bevis som är de riktiga och vilka som är de fabricerade, så att säga, snarare än att, det, ja, att det finns en sanning överhuvudtaget.
Och det har man förstått, jag har inte läst den själv, men den här nya boken om Juholt, partiledaren som klev in i kylan.
Mm.
Efter att ha lyssnat på intervjun med författaren och hur han resonerade i veckans medierna i P1. Det är lite samma upplägg, alltså just det där att dra slutsatser som, trots att så här, när man intervjuar en person som säger så här: nej, så här är det inte, jag resonerade inte så här, så väljer man att inte ta med det utan säga att det verkar som att det är så här, det vill säga motsatsen, därför att det är så man känner, det är så det, den sanningen ligger närmast till hand så.
Ja, men det tycker jag även är väldigt tydligt med, alltså, väldigt många mediedrev. Så konstruerar man först då ett narrativ av vad som har hänt, och sen förhålls allt till det narrativet, och sen är det liksom ganska snart irrelevant vad som faktiskt hände.
Ja.
Därför, eftersom att det är utifrån vad narrativet är som alla måste förhålla sig och be om ursäkt och pudla eller kritisera och så vidare. Så att det är en väldigt, vad ska man säga, upplöst.
Ja, just
tidsålder på något sätt.
Och just den, alltså just i mediedreven nu tycker jag att det är intressant att någonting händer. Man gör en runda intervjuer, en med någon som är kränkt och en med dem som är ansvariga.
Det kränk-is.
Ja, det kränk-is. Ja. Nästa vända man gör, det baseras ju på vad de har sagt i de intervjuerna, det vill säga inte händelsen i sig.
Nej.
Utan,
men den är irrelevant.
Ja, då spelar inte den någon roll.
Nej.
Och det där gör ju att liksom, alltså, att jobba med krishantering idag, i och för sig, det kanske alltid har varit så i någon mån, men alltså, det blir så lätt absurt när man sitter och försöker, om man är på the receiving end av det, och försöker så här, vad ska man säga i olika lägen, vad ska man göra, det blir som uppigt för att, nej, men det handlar inte längre om det här, alltså, att kommentera händelsen är inte längre aktuellt, utan vi måste kommentera situationen som den är nu, om vi köper den. Om vi inte köper den, då är vi stekta, för då kommer vi hängas liksom. Man kan inte bara vifta bort det som att, nej, men det här är ju någonting ni har kommit på nu så.
Nej, men det är exakt. Och framförallt så är man ju, man håller sig inte till saken och så vidare, om man så går tillbaka och gräver i händelsen.
Nej.
Så
att säga.
The memo was dated 12 February 1999. From Detective Daryl Massey to Detective Greg McGillivray.
This memo he's talking about is regarding an anonymous call. That's Detective Ritz on the witness stand at trial. He's talking about how they got this anonymous call 3 days after Hayes' body was found. The call came in to Detective Massey, a Baltimore County cop.
Om vi, en annan intressant aspekt av just de, vad ska man säga, konstruerade narrativen är podcasten Serial, som nu tar världen med storm, kan man säga. Alltså den ligger ju topp i otroligt många sådana podcastmätningar och är väldigt, väldigt omtalad, både, framförallt i USA, men även på andra delar av världen. Det är en, man drar snabbt, det är en spännande podcastföljetong där Sarah Koenig tar lyssnarna genom ett 15 år gammalt mordfall och ställer frågan om den dömdes eventuella oskuld. Och det är, alltså, det är otroligt väl producerat, det är otroligt spännande och väldigt, väldigt medryckande. Snyggt, smart, liksom, på det här klassiska sättet man har vant sig att amerikanska jobbade podcasts är.
Men när de säger kreditlistan i slutet, så är det typ 20 pers som nämns. Alltså så här, tungt redaktionellt arbete. För de som inte har lyssnat så kan man ju säga att, tänk vanlig crime-rapportering när man går tillbaka till ett fall. Bara det att första timmen ägnas åt typ relationen mellan två personer. Andra timmen ägnas åt platsen där liket hittades och så vidare. Så det blir verkligen ner på mikronivå i olika förhör, i utredningar, i, ja, nygjorda intervjuer och så vidare. En närstudie av ett slag man bara läser i en bok annars, om ett brott.
Ja. Men jag tänker, anledningen till att jag förhåller det här till konstruerade narrativ och så vidare, att jag hakar upp mig på en grej när jag lyssnar på Serial, i det att man som lyssnare vet ju att de som berättar den här historien vet vad den är på väg. Mm. Alltså man är, om man, i alla fall om man tänker efter någorlunda på vad man lyssnar, så vet man att de här avsnitten är byggda efter den här strukturen för att passa berättandet av historien snarare än berättandet av en sanning, så att säga. Mm. Och det gör att jag blir... Det tar bort någonting i lyssnarupplevelsen för mig. För det, jag känner inte att de är ute efter att utreda det här mordet. Mm. De är egentligen ute efter att berätta historien på mest spännande möjliga vis.
Mm.
Och det, i det så inryms även att hålla oss som lyssnar på liksom halster lagom mycket. Ge oss tillräckligt mycket för att det fortfarande ska vara spännande, men tillräckligt lite för att vi ska vilja fortsätta lyssna, så att säga. Och det ger mig någon slags lite bitter eftersmak, om man ska säga.
Ja, alltså jag, när jag hade lyssnat på typ de två, tre första, det har kommit 4 avsnitt, tror jag, kanske 5, ja. Och jag vet, när jag diskuterade det här med min sambo som också lyssnar, vi var så här: men hörde du vad jag sa här? Ja, men kan det vara någonting här? Ja, men det här, ja, men den här grejen där borta. Och du vet, man pratar om det precis som att man pratar om Lost, för att ta ett känt Oddpod-mysterieexempel, där man gärna sitter och teoretiserar. Och ganska snart så infinner sig någon slags smutsighet hos mig, för att det här är ändå liksom, vi har å ena sidan en ung man som maybe or maybe not sitter i fängelse oskyldig sedan 99, det vet vi inte om.
Nej, men framförallt så det är ju, tanken är ju på något sätt att inge ett tvivel.
Ja,
för annars så finns det ingen konflikt.
Nej,
i det här. Så
det finns väldigt mycket oklarheter, kan vi väl säga. Sen så har vi hans familj, liksom, som inte har honom kvar. Sen så har vi mordoffret som är död.
Mm.
Vi har hennes familj som inte har henne kvar. Det rymmer väldigt stort mänsklig tragik i det här, oavsett vad som hände. Liksom. Och att sitta och götta sig i det. Och så här, det är ju fallet med all så här true crime, alla true crime-grejer. Men att sitta och götta sig i det på det här sättet, det är, någonstans så känns det lite obehagligt.
Alltså, ja, men jag tänker också att det finns en aspekt i det att... Alltså, dels så finns det något halvt moraliskt förkastligt att man gottar sig i det själv. Jag tycker det är spännande och följer med det som om det liksom vore en så här mordhistoria i dramatiserad form. Men alltså, jag tänker... Även att det finns någonting lite sunkigt från producenthåll i det här. Det är för att man är ju väldigt mån och medveten om att man trycker på de punkterna, så att säga. Och jag tänkte på att det finns någonting i just formen för Serial som förhöjer det tvivelaktiga på något sätt. I det att, hade det här varit ett en timmes långt, eller till och med 3 timmars långt, vad heter det, avsnitt, eller 3 timmar långt reportage där man redogjorde för hela fallet, så hade det känts mindre smutsigt, tror jag, i alla fall för mig.
Mm.
Det blir någonting i när man har liksom ett avsnitt i veckan, jag tror att det är 10 avsnitt det kommer bli totalt, i att så här, det är liksom upphackat på det här sättet, och det finns en rörelse framåt som är liksom så dramatiskt byggd, och där man då bygger, eller man stenhårt anammar det här med att målet inte är det viktiga, så att säga.
Mm.
Det är liksom... För att de vet ju var det här slutar.
Mm.
Men istället då för att berätta hela historien, så gör man det till liksom den här följetongen, som liksom i sig har den inbyggda funktionen att dra ut på det och liksom låta saker vara tvivelaktiga. Ge oss mer tvivel. Liksom, och det, där finns det någonting som jag känner kan vara riktigt liksom vilseledande på något sätt.
Och framförallt när man som lyssnare oundvikligen börjar lägga sitt eget pussel och ha teorier.
Ja.
Och liksom just det här att man sitter och... Men sen då, samtidigt då, så här, apropå att sitta och götta sig i folks tragedier, så hade ju vi ett avsnitt för inte så länge sedan som handlade om Ivan Dyatlov och hans expedition som gick under. 9 glada som dog. Vad finns... Alltså, där satt vi och skrattade och skrockade åt Ludmillas tunga som inte fanns, och så vidare. Vad, förutom tidsaspekten, att det här skedde i slutet av 50-talet medan Serial skedde i slutet av 90-talet, förutom tidsaspekten, vad finns det som är mer förlåtande i vårt fall? Finns det något?
Men jag tänker att det finns någonting som är lite mer förlåtande i det att Alltså vi har inte dels har vi inte samma journalistiska anspråk när vi pratar om Jatovpasset. För oss är det ett mysterium, och det intressanta är att det har förblivit ett mysterium. Och vi är liksom inte ute efter att utreda vad som egentligen hände. Vi, alltså själva målet för oss är att gotta oss i mysteriet. Det kan man argumentera för att det är i Serial också. Men man tar ändå på sig den stora hatten.
Mm.
Alltså i att så här, det liksom, jag kommer inte ihåg exakt hur de pratar om det i inledningen, men man har ändå liksom satt ut ett mål att se, det är saker som inte stämmer. Vi måste ta reda på vad det är.
Mm. Och väldigt mycket så här, jag vill bara påminna er, när han säger det här så gör han det mot bakgrund av det här. Alltså det är ju berättat väldigt så journalistiskt, public service grejen liksom.
Och det jag tänker är, alltså i alla reportage där man utgår från en reporter eller liksom någonting, alltså det finns ett narrativ där någon tar reda på någonting, så finns ju alltid det inbyggt, det här med att ja, men den som har skrivit manuset eller skrivit texten vet ju var vi slutar, så att säga. Mm. Och sen låtsas man så här att man inte vet i början, trots att man gör det när man publicerar texten. Det finns ju en funktion i det, i att man så här leder lyssnaren genom sin egen process, så att säga, som i ett gräv eller när man undersöker någonting eller tar reda på någonting. Men i det här fallet så tycker jag inte heller att den aspekten är liksom supertydlig. För jag känner att det liksom, vi har inte ens den grejen att Sarah Koenig, som liksom är vår berättare, börjar i den änden att hon inte vet någonting. Mm. Utan hon börjar i en ände där hon, vad heter det, är väldigt införstådd, och sen tar med oss en bit på vägen och sen liksom visar upp vad hon har hittat, så att säga.
Mm.
Och det, alltså hon befinner sig redan i slutet och tar oss med fram till henne på något sätt.
Mm.
Och det, alltså det blir också liksom lite fel rent dramaturgiskt i den här historien. Men ja, nu gnäller vi bara, såklart, men det är
en fantastisk lyssning.
Ja,
alltså, jag älskar den. Det är liksom, jag går omvägar till jobbet för att hinna lyssna på hela avsnittet liksom. Det är superbra. Men det är just det här, alltså det kommer ner till är att brottet skedde på, det är high school studenter, de var 17-18 när det hände och så vidare. Hade man gjort samma grej på Palmemordet exempelvis, eller på liksom någon sån seriemördare av något slag eller något sånt. Helt annan femma, känner jag. Men här är det någonstans, det är just det här att det bara är kids liksom, som idag då också till viss del får stå till svars för hur de agerade i eftermälet till det här, och så det blir det någonstans passeras en gräns där man, ja, alltså, att om man läser någon så här true crime reportage grej om någon så här maffiaboss i London på 60-talet och man tycker det är så jävla göttigt och så här snygga miljöer och allting så här, då fattar man ju att det fanns tusentals folk som led under den här personens skräckvälde. Mm. Så. Men man köper ändå därför att det är en betydande person som fanns där. Mm. Liksom. Ingen kan säga att den personen inte styrde södra London då. I det här fallet så är det lite så här gräva upp och blotta för världen.
En tragedi,
verkligen en tragedi. Och också folk som, ja, alltså jag hoppas att de har informerat om genomslaget, men på ett sätt så här, det känns inte som någon som snackar förutom han som har blivit dömd för det och som hon intervjuar då på telefon från fängelse. Det känns inte som att någon annan är särskilt pigg på att prata om det liksom.
Nej, men jag känner också så här, alltså det enda som liksom på ett sätt skulle, eller enda, men en sak som skulle kunna rättfärdiga det på något sätt är ju att man i slutändan faktiskt har ganska tunga bevis för att den här personen till exempel är oskyldig. Nu vet vi vet inte det, var liksom hela historien kommer sluta. Men för jag tänker att då finns det ändå en poäng, då kan det finnas en poäng i att så här, i att vi har berättat historien på det här sättet, därför att så här, det leder oss fram till en sanning, så att säga. Mm. Men om det lämnas på något sätt tvivelaktigt så är det ganska förkastligt.
Mm.
Jag tänker på en ganska bra jämförelse med en liknande grej, är ju Errol Morris klassiska dokumentär The Thin Blue Line, där de, vad heter det, som också handlar om en person en person som är dömd för ett mord som det visar sig då i den här dokumentären att han inte har begått. Och då är det så här liksom 2 timmar där man går igenom bevis och man gör så här reenactments. Och så det som görs väldigt snyggt i den här dokumentären är att de pratar med de som vittnade i rättegången. Och medan de beskriver då vad som hände, sin upplevelse av vad som hände, så visas då liksom reenactments som genom de, vad heter det, Earl Morris reenactments blir tydligt att det kan inte ha gått till på det här sättet. Mm. Därför att vittnesmålen går isär och det är liksom... Men om det är så kan det inte vara så och så vidare. Mm. Vilket, och den här filmen ledde ju sin tur till att personen blev, vad heter det, frigiven. Och det jag tänker är så här, där finns det ett sätt att man vill framställa de så här, bevisen som går emot domen på det här sättet och liksom kasta nytt ljus på någonting som uppenbarligen man har missat när man har utrett och haft rättegång. Här finns det ju inte heller liksom riktigt de sa, alltså vi har ännu i alla fall inte liksom fått någonting som på ett jättetydligt sätt går emot det som så här, vad heter, har visat sig vara i rättegång eller visat sig vara under utredningar. Vi har liksom sett så här, små tvivelaktigheter och saker som kanske inte stämmer, men det finns inga så här, de har ingen smoking gun som liksom visar att så här, det här kan inte vara så.
Nej.
Och det är också liksom säger emot värdet i serien lite grann, tycker jag.
Men man kommer fortsätta.
Definitivt.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod. Eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Sen Marvel visade att man kan tjäna miljarders miljarder på att bygga upp ett inneslutet universum som spänner över flera filmer har Hollywoods franchisifiering snällt följt efter i liknande riktning. Idag planerar filmstudior inte bara uppföljare utan man sätter också upp decennielånga scheman för spin-offs, tie-ins, reboots och tillhörande perifera historier. Allt för att locka publiken till att köpa ett paketerbjudande snarare än en fristående filmserie. Bara här förra veckan så deklarerade DC vilka filmer man planerar fram till och med 2020 och det var ett helt gäng.
Ett knippe. Alltså jag har för mig att det var 10 filmer inklusive Batman vs Superman, vs Superman som vi känner till sedan tidigare.
Någonstans så finns en stor grön knapp. När man trycker på den så ramlar ur pengar ur taket och så kan alla springa iväg och göra sina filmer.
Ja, alltså vi vad heter det? Jag har en idé om varför man gör det här. Men vi kan börja sen. Vad tyckte du om det de tillkännagav? Var det någonting du bara kände direkt, det där blev jag superpeppad på?
alltså fan. För 10 år sedan så hade man blivit det.
Mm.
Nu kan jag nästan känna så här en mättnad. Lite. Alltså man har... Jag gillar ju Marvels, liksom, det de har gjort. Och jag gillar ju superhjältar, liksom. Men fan... Det är som att gå loss i en godisaffär. Mm. Det är gott de första 5 minuterna, sen blir man ju lite mätt.
Jag är ju så här, jag tycker ju det Marvel har gjort är okej. Okay. Mm. Alltså, jag är inte superimponerad. Däremot så är jag ganska, vad heter det, imponerad av var de är på väg, så att säga. Alltså, för att det de håller på att bygga nu mot hela historien med Thanos och The Infinity Gauntlet, det är ju liksom vad man i serietidningsvärlden kallar för ett event. Och vilket är liksom... Det finns någonting fint i att föra över serietidningslogiken i serietidningsfilmen, så att säga.
Mm.
Och då har man då liksom... alla liksom, historier existerar vid sidan av. Och sen, men samtidigt leder alla fram till det som är eventet, så att säga. Mm. Det är så här... väldigt oklart i dagsläget om DC har ett liknande... sikte inställt på någonting så stort, eller om det bara handlar om nu i någon slags fas 1 att sjösätta så många av de här som möjligt. Jag blev lite peppad på Suicide Squad.
Mm.
Som ju har varit superrolig att följa sen de startade om den med The New 52. Men det var också just om, vilket jag tror är så här lite nyckel till DCs och själva universumbyggandet i stort, vad som hände bara några dagar efter att man tillkännagav det. Då berättade man liksom att man var till just Suicide Squad som ska komma ut, vad fan var det, 2016. Så det är liksom, det brinner i knutarna. Att man hade ställt in siktet på, vilka var det nu? Will Smith, Ryan Gosling. Och sen, jag kommer inte ihåg vilka mer det var. Det var två skådespelare till. Men det var verkligen så att det topp, topp de la crème namn, som Persbrandt skulle säga. alltså det är lite grann själva poängen med att göra det här. Alltså att man genererar buzz direkt. Jag tror varken att Will Smith, Ryan Gosling eller någon av de andra som nämndes i den första rundan kommer vara med i filmen. Men det man kan göra är genom att liksom tillkännage det här, är att börja redan nu generera snack. Man kan liksom sätta bollen i rullning på ett sätt som om 2 år, om 4 år och om 6 år kommer så här, vara en försäkring för klirr i kassan, så att säga. Mm. Som man inte får om man liksom inte har den här långsiktiga planen. Vad tycker du om att det liksom är att det är bestämt så långt in i framtiden liksom? Vi ska säga också att bortsett från universumbyggandet så tillkännagår vi Warner Bros. Samtidigt som de här DC-filmerna, alla andra sina stora filmer de kommande 5-6 åren. Det var liksom nya Lego-movies, det var så här Harry Potter spin-offs och så vidare. Men vad tycker du om att så här, vi helt plötsligt vet exakt allt som kommer gå på bio de kommande 7 åren typ?
Ja, men det är väl en del av ett spinmaskineri, ett hype-maskineri, absolut. Jag tycker den frågan som du har skrivit i vår lilla planeringsdokument här, hur många universum finns det plats för? Den är väldigt intressant. För det är väldigt lätt att se här hur... alltså jag är en stor vän av fristående filmer. Alltså jag älskar en sån här som jag såg, ja det är väl i och för sig början på en reboot nu då såklart. Men jag såg Jack Ryan, Shadow Recruit. Som bygger på Tom Clancys gamla figur som vi såg i Jakten på Röd Oktober och Patriot Games och Clear and Present Danger och alla de där.
Ja, massor.
Och älskade Shadow Recruit därför att den var lågmäld i sin liksom, det var en väl utförd action-spion grej och den var det var inte så att så här, just det, du måste lära känna de här 20 karaktärerna också för snart kommer de också få egna filmer och sen här träffar han den här och hon ska göra det, utan det var en ganska lågmäld, men som sagt det är väl, jag antar att det ligger typ 5 Jack Ryan filmer i pipen. Så att det var väl ett jättedåligt exempel. Men
jag förstår vad du menar. Alltså, man vill ha, på ett sätt vill man ha filmen som, man ska inte jämföra medier, men man vill ha filmen som en roman, inte som en romanserie.
Exakt, exakt. Och det, där kan jag känna sig, alltså de filmer jag känner otroligt starkt för, det är ju sådana som så här, de börjar vid tidskod 0000 och slutar vid tidskod 015300.
Ja, men då det finns, jag tänker så här, nu kommer jag låta konservativ och töntig, men jag tycker att det finns någonting ädelt i den formen av berättande. Alltså just här berättar vi en historia och den här historien innehåller de här grejerna, och utanför den här historien så finns inte de sakerna.
Nej.
Där finns en renhet som är liksom någon slags minsta beståndsdelarna härlig. Och den finns ju inte med universumen.
Men jag vill inte ha det här att säga, jag måste ha sett den här tv-serien för att fatta varför den här personen beter sig som hen gör. Eller jag måste ha sett de här 4 filmerna innan, för annars kommer jag inte fatta den här kopplingen där, för den bryr de sig inte om att förklara. Och det finns en sån, jag ser helt för sequels, alltså 1, 2, 3, 4. Men just det här när man bygger ett stort universum, så någonstans på vägen kommer man att tappa mig, tyvärr. Däremot måste jag backa när det gäller Gotham-tv-serien faktiskt. Jag har ju fortsatt att titta och jag trivs med den. Inte superbra, men jag trivs. Jag kommer fortsätta se den nu för att den har någonting i den lyckas då med.
Men hur många universum finns det plats för, tror du?
Ja, vad har vi med Star Wars?
När har vi peak universum?
Alltså man ser ju tendenser överallt till, vi pratade förra veckan om antologin i tv-serier, det är ju liksom ett utslag av samma grej. Vi ser bok, de här stora, alltså typ alla så här hypade sci-fi eller fantasy böcker som kommer, så man bara wow, det här ska jag läsa, så bara aha, okej, det var bok ett av fem så här. Det finns ju knappt någon standalone litteratur heller. Nej. Så inom den här genren. Och då kan jag tycka så här att vad skönt.
Vad händer med trilogi?
Ja. Vad skönt att plocka upp en så här Sara Stridsberg eller en Jerker Wirdborg och bara så här liksom, ja, nu börjar det här. Så nu kliver jag in i den här världen och nu kliver jag ut i den. Och sen kan jag sitta och kontemplera den världen. Jag behöver inte liksom...
Ja, men jag tänker också där att det finns... Alltså att berätta en historia är ju så otroligt mycket att välja bort vad man inte berättar. Och det man på något sätt gör med de här stora universumen är också ett... Man liksom använder en grej att köpa sig fri från det. Jag tänker att så här... Anledningen till att exempelvis då, för att ta ett sånt universum exempel... Boba Fett är en så uppskattad karaktär bland Star Wars fans är ju jättemycket för att hans historia är så begränsad. Och så här, man vet vissa saker men man vet inte allt, och det gör det till en väldigt så här, härlig karaktär. Medan då när man berättar det okända, så tappar man, alltså man tappar lite den dramatiska effekten när man ska veckla ut allting åt alla möjliga håll. Men sen tänker jag även att så här, i Marvel och DC:s fall så känns det... Alltså där det finns en logisk grund till varför man gör så här. Alltså förlagorna som det här är baserat på existerar också i ett eget universum. Där det liksom finns crossovers och så, som vi sa, events och så vidare. Så att det är liksom så fullt logiskt på många sätt.
Formen är ju... Absolut, formen... Att det är just det här som de här sortens filmer som får universum omkring sig, det har jag ingenting alls emot. Det är fullt logiskt i den världen, absolut.
Men känner du samma för Star Wars? Alltså att man nu bygger sig Star Wars som ett universum också. Man bygger inte bara en ny trilogi, eller ja, hur många filmer det nu blir, utan det ska även vara liksom spin-offs även där.
Det där är så svårt, för att även alltså Star Trek och Star Wars har ju under alla år haft romaner och liksom rollspel och alltså det har ju
det får ju ändå vara klassat som mer perifert på något sätt.
Jo, absolut. Och precis, och det är det jag tänker, att så här, de som är så die hard att de kan tänka sig att sitta och läsa en sån här bruksskriven Star Wars roman som kommer från något synopsis liksom.
Och se Ewok spin-off-filmerna till Star Wars.
Ja, exakt. Där, då har man gjort det valet. Då kliver man in där genom den dörren och då så låser vi bakom. men jag vet inte. Star Wars, det är också så här, ligger inte så nära hjärtat på mig, så jag kan inte riktigt prata i affekt här heller. Men jag är genuint ointresserad av nya Star Wars. Där jag älskar de tre första filmerna. Alltså 4, 5, 6. The Original Trilogy älskar jag. Men jag har inte träffats överhuvudtaget av det som har kommit sen dess.
Nej, jag håller definitivt med. Och sen tänker jag att det finns någonting ännu lite mer cyniskt i, alltså det som vi ser nu som någon slags universumbygge 2.0 i det som till exempel Universal håller på med. De berättade ju i somras, slutet på sommaren nu, att man också håller på att bygga ett universum med klassiska filmmonster, och att då den här Dracula Untold som går på bio nu, den är liksom första delen i en serie filmer där man då ska ta tillbaka så här, Dracula, mumien, varulven, alltså såna klassiska gamla filmmonster, och liksom bygga ett universum där de här existerar tillsammans. Och där känns det ju då, alltså då är vi inte längre på en nivå där det finns ett universum som vi liksom bygger vidare på, utan då är vi helt plötsligt inne där vi liksom bygger ett universum från grunden, så att säga. Och det kan man säga, man kan argumentera för att ja, men i Pixars filmer så dyker den dockan upp i den andra filmen och bla bla bla.
Men intertextualitet är ju kul, alltså,
ja, så här. Exakt, det är inte samma sak.
Nej, verkligen inte samma sak.
Det är liksom skapare som jobbar mellan olika projekt och har liksom sett i sin egen prägel och gör roliga saker. Det handlar liksom inte om att bygga någon slags överskådligt, så att säga, och mjölka konsumenter, vilket universumbygget till stor del handlar om liksom.
Men där ser man ju, man ser samma sak i så här, det är en lite långsökt liknelse, men jag tycker ändå att det är en giltig traditionellt sett så har ju tidskriften varit ett eget universum. Så här, mellan de här två pärmarna så sker detta. Mm. Så här, och sen kan det vara lite vad som helst som sker där. Eller en podcast för den delen. Liksom, innan de här väggarna så händer detta. Numera när man inte längre går in på sajters första sidor och tar del av liksom den redaktionella mixen, utan istället så följer man enskilda länkar till enskilda artiklar, så har ju den grejen gått lite förlorad också. Och för mig, jag kan gilla det här att hoppa mellan olika universum, så att säga. Så nu är jag inne på den här sajten som har den här redaktionella idén, som alltid drar den här sortens skämt, som sätter den här sortens rubriker, och så är jag inne där, i den världen. Sen byter jag sajt till den här sajten, och då så möts jag någonting annat. Och det här nya sättet att läsa, vilket jag också följer, alltså jag hoppar också länkar till enskilda publiceringar, jag går inte in på några första sidor. Men det är någonting hos mig som det funkar inte riktigt för mig. Och jag tänker att det är lite samma sak med de här filmuniversumen, att jag älskar små snygga referenser eller små snygga liksom medgivanden till andra, att andra grejer existerar. Men just det här när de går hand i hand, så inte. Fan vad jag är neggig.
Ja, men det, det kan väl få vara. Ja. Det, vad heter det? Men för jag tänker också att det finns någonting i men i just alltså när det på ett så tydligt sätt inte handlar om berättande, utan det handlar om marknadsföring. Alltså det handlar om att man liksom kan, ja, men just sälja alltihop som ett paket. Och där är så liksom, alltså det är klart att man kan göra väldigt storslagna, häftiga saker med det här, men det är inte det som är vad ska man säga, den första, den tydligaste motiveringen till varför man gör det, utan man gör det för att den största saken säljer eller drar även in mest pengar, så att säga. Och det är ju det som blir trist i allt det här. Och nu då så är vi på framme vid någon slags nivå där vi glömde även säga att även då X-Men-filmerna också håller på att bygga någon slags universum där det också kommer vara crossovers och så vidare. Men vi är inne på någon slags nivå nu där Disney då har både sitt Marvel-universum och sitt Star Wars-universum. Vi har då Fox som har sitt ja, men då X-Men-universum, där man även då har pratat om att Spider-Man ska glida in på något sätt. Även ifall det är Sony som äger dem, så är Fox med och distribuerar på något sätt. Jag vet inte alla turer. Men och sen då att Warner Bros har sitt DC-universum nu, och även då sitt Harry Potter-universum som nu ska vecklas ut ännu mer. Universal sjösätter det här monster-universumet. Alltså det är liksom lite grann, alla ska ha den nya leksaken, så att säga. Men det, alltså vad tror du bäst före datumet sitter? Alltså när har vi gjort det till leda, så att säga?
Jag tänker så här, förr så var det så här, man gjorde en film, Polisskolan. Den gick bra. Så bara, vi måste ha en uppföljare, så slänger ihop en till, sen går okej. Sen då när man är nere på del 4, del 5, då är det bara i förhoppning att lura några i VHS-hyrbutiken.
Ja, då pressar man budgeten, ja, och så vet man att...
Exakt. Ja. Nu gör man ju lite samma grej, bara det att man planerar in uppföljaren redan från början. Så att den kan växa, alltså så här... Efter ettan så vill alla gå och se tvåan, och efter tvåan så vill alla gå och se trean. Och jag tänker att bäst före datumet, det kommer när folk inte köper det där längre, utan så här, nej, men vi vill inte gå in i en biosalong, se det här, och så slutar det med helt öppet, och sen måste vi vänta 2 år på nästa film. Alltså när, jag tror helt enkelt att det är så när folk inte orkar mer, när jag tror att biljettintäkterna talar här. Och tyvärr så är det väl så att just nu är det lite för många som är i målgruppen för att folk ska sluta gå.
Men jag tänker också att det finns, alltså att vi pratade i en Interstellar Update nyligen om hur geniförklarad och alltså, kanske orättvist eller kanske överskattande Christopher Nolan är. Jag tror att mycket av det finns också att så här. Han är en av dem som blir så här supermycket en auteur bara för att han inte är med i det här spelet. Alltså, vad heter det? Han gjorde ju sina 3 Batman-filmer, men de liksom var fristående, berättade, vad heter det, inte utifrån något som helst samröre med det övriga DC-universumet, utan bara så här, hans grej, så att säga. Och nu då så liksom, under tiden han gjort Inception och nu kommer Interstellar, som båda liksom är väldigt tydligt att de kommer vara så här fristående berättelser. Det kommer inte komma Inception 2, det kommer inte komma någon förrätt Interstellar. som vi vet än i alla fall. Och jag tänker att det är så här, det, bara det ger honom en skjuts i att vara så jävla visionär. Därför att det är så här, det är han som har idén. Alltså på Marvel så är det så här, Kevin Feige som är the mastermind. Och sen finns det liksom de regissörerna, de är liksom bara undersåta som gör sin grej i spelet. Och sen snäppet under Kevin Feige så har vi Joss Whedon som får liksom dra Avengers-oket som på något sätt är liksom kronjuvelen i det här riket på något sätt. Och där kommer liksom de regissörerna som inte gör de här grejerna, tror jag, få de kommer bli respekterade på ett sätt som de kanske inte ens förtjänar, bara för att de inte är med i det där, i liksom det spelet på något sätt.
Kan vi avsluta med att konstatera att Tremors 5 ska komma?
Ska den det?
Ja.
På riktigt?
Ja, på riktigt.
Det blir jag glad av.
Med original actors från ettan.
Men jag tror att det där är väl också någonting som vi kan se fram emot. Alltså de B-filmerna som bygger sitt eget universum, så att säga. Med lite för små medel. Lite som HBD Riktum.
Ja.
Vi är slut för den här veckan. Hur ska vi runda av?
Ja, vi har ingen bra logisk avrundning längre. Så vi säger väl tack för oss. Och vi måste hitta ett bra sätt att avsluta.
Ja, håll pandemipåsen varm, så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det fint.
Ha det bra.